Välkommen till Soulfriend, din vän i Eton. Det är jag som är Jai.
Och det är jag som är Tindra.
Gott, Tindra, att se dig igen.
Mm. Ja. Det var ett tag sedan nu.
Ja, men vi har haft mycket att göra. Och det är också därför som det egentligen, vi hann inte med att släppa något avsnitt förra veckan.
Nej, livskris.
Nej, för vem då?
För katten Mango och för...
Ja, det är sant. Mm, ja. Du hade lite stök där. Ja, men gud ja.
Ja.
Ja. Och så jobb på det och så. Mm. Så blev det som det blev. Mm. Men nu är vi här.
Mm.
Och du, idag är det datum. Vad är det för datum idag? Det är den 28 september.
Mm.
Och det är varmt här i Skåne.
Det är jätteskönt.
Det är liksom sommar.
Ja, nästan till.
Ja.
Sen sommar skulle jag säga.
Ja, ja. Fint väder. Mm. Du, idag... så ska vi prata om ett ämne som engagerar väldigt, väldigt många människor. Jag skulle säga det engagerar varje människa på denna jord.
Ja, till och med i frånvaron av det så tror jag att det gör det.
Ja, låter lite konstigt för lyssnarna att tänka, kan detta vara för ämne? Så tänker man på, är det mat? Är det rödvin? Är det cykelpumpar? Eller
Ämnet i sig kan innefatta alla de där sakerna.
Ja, ja, alltid kan innefattas i detta.
Mm.
Så, vad är ämnet?
Gud.
Nej. Ja, också, men inte. Utan ämnet är varför säljer rädsla?
Ja.
Vad är det som gör att rädsla säljer så himla bra i den här världen?
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att det är ett jättebra ämne. Jag känner att vi suger lite på karamellen.
Okej, okay. Mm. Jaha. Du skulle prata om någonting annat.
Ja, men jag tänker så här då. Okej, varför säljer rädsla? Då blir ju första så här, vad menar vi med det?
Ja, vad menar du med det?
Alltså, jag föreställer mig i alla fall att vi pratar om nyheter.
Exempelvis.
Till exempel.
Ja, men,
kanske främst.
Ja, men det är väl liksom rädsla i en konservburk som man säljer.
Mm.
Absolut.
Mm.
Nyheter, media, tjäna sina pengar på att sälja rädsla.
Stories här.
Ja, precis.
Och det inte bara nyheter, också media överlag, va?
Ja, men, precis. Mm. Exakt. Men också ur ett icke-kommersiellt perspektiv så säljer ju rädsla. Jag menar, vi kan säga människor lägger inlägg i sociala medier till exempel om saker och ting, konspirationer eller om det här klassiska inlägget som rullar omkring på Facebook. Att någon försöker hacka ditt konto och eller alla Facebook-konton kommer bli hackade. Då gör så här för att skydda dig. Det är sådana kedjebrev som rullar omkring.
Precis. Mm. Ställ din mormor innan torsdag.
Va?
Ja, med sådana meddelanden.
Ja, det har jag inte fått.
Okay.
Nej, det kanske kommer.
Ja.
Så att är det...
De brukar ju gå runt om det.
Ja, ja, precis. Om jag får sånt så tror jag det kommer komma från dig. Har du sålt din mormor än? Ja, men så rädsla är, vi tycker om rädsla. Människor tycker om rädsla.
Mm.
Och det är klart, det låter ju helt vansinnigt liksom, när man hör det. Vadå, tycker om rädsla? Det är ingen som tycker om att vara rädd. Ja, men uppenbarligen gör ju det ju.
Ja.
Jag vill bara se vad verkligheten består av.
Ja.
Tänk om perspektivet. Tänk om.
Och inte åt det bra hållet. Nej. Inte så här, tänk om vi vinner den där jordgubbstårtan.
Nej, exakt. Det hade jag velat göra. Mm. Tycker du om jordgubbstårta?
Alltså, ibland gör jag det.
Mm. Mm. Du som är kock, är du bra på att baka?
Alltså, jag är väldigt bra på att baka.
Ja, jag ser fram emot en jordgubbstårta.
Ja, det har du inte fått än.
Nej, men tänk inte på det. Men du,
ja.
Rädsla.
Mm.
Varför tycker vi så mycket om rädsla? Tänk om perspektivet.
Ja.
Tänk om jag förlorar mitt jobb eller tänk om räntorna går upp ännu mer eller tänk om ryssarna kommer hit.
Tänk om de redan är här.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Eller så är det monsterbakterien. Monstermördarbakterien. Det är så lång rubrik så att de på tidningarna måste de avdela den i två delar.
Ja.
Men det säljer jag.
I sommar var det mycket också skräckvädret.
Ja.
Skräckstormen och skräckregnet och skräcksolen. Och sen var det skräckdis. Det var mycket skräck i alla fall.
Ja.
Ja.
Och det tycker människor om, för det köper vi. Vad är det som gör att vi gör det, Timo, tycker du?
Alltså, jag tänker så här i alla fall. Jag tror att det finns ett otroligt behov där ute av att bli bekräftad. Och om man redan är rädd,
ja,
så vill man ha någonting att sätta fingret på. Något konkret, en konkret anledning. Liksom. Man vill ha så här, du vet, här, ja, men här är det ju. Det här, mm, är ju det här är ju varför jag känner som jag gör.
Okej, okay, så
det blir förklaringar och, ja, och ursäkter för ett tillstånd som nästintill är kroniskt hos många människor.
Ja, men jag skulle vilja säga att det är kanske inte på ett medvetet plan. Det är, nej, inte så att folk säger, åh, jag är rädd. Ja, jag undrar vad jag är rädd för. Ja, men det är en monsterbakterie som kommer hit med skräcksommaren och sånt.
Nej.
Fågelinfluensan kan nu spridas också till människan och så. Utan det är en omedvetenhet.
Ja, men rädslan är omedveten. Ja. Men sen förklaringen blir ju på ett medvetet plan.
Exakt. Mm. Man försöker rationalisera varför man är rädd.
Ja, så det blir en känsla som inte är adresserad med en tanke som är förklarad.
Just, exakt. Ja.
Och det är intressant också, för jag tror att det är en aspekt på det. Och jag tror att det liksom är den här allmängiltiga förklaringen till varför folk väljer att köpa så mycket rädsla. Sen finns ju människor som menar på att det är medias fel, att det är de som säljer det här av andra anledningar, att folk ska vara rädda och påverkbara. Och du vet, det finns en bok som heter Chockdoktrinen utav Naomi, som har skrivit den om nyliberalismens framväxt och så här, och hur de jobbade för att liksom påverka människor och säga ja till nyliberalismen och marknadsekonomi. Och då, i den så finns det något som kallas för chockdoktrinen. Mm-hmm. Och den bygger på idén om att man skapar ett problem som har en färdig lösning. Och så säljer man det liksom.
Mm.
Och så sen, för när folk upplever problemet, så ber de om en lösning. Och sen så levererar man lösningen man hade tänkt. Som man hade skapat problemet för att leverera.
Det låter väldigt manipulativt.
Och det var ju väldigt manipulativt. Men det var ju en framgångsrik manipulation också. Om man tittar ut i världen till den, ja, marknadsekonomiskt. Men, och det är ingen, det himlar man ju inte med. Liksom. Allting är liksom på något sätt okej i krig och kärlek, säger man ju.
Det där är lite intressant. För jag tänker lite grann, vi har ju pratat om det här med ignorans tidigare. Liksom. Mm. Att vi ignorerar vår storhet, vi ignorerar det som är sant. Och då menar jag inte liksom i det fysiska, utan i det metafysiska. Vem vi egentligen är, och att vi är ignoranta i våra liv, gentemot oss själva och mot andra. Och den ignoransen är ju en del av rädslan, tänker jag. Att vi tillåter oss, eller att människor tillåter sig att liksom vakna upp till en separerad värld. Bara det säger ju att, alltså, säger ju rädsla.
Mm.
Alltså, det är bara att tänka ett barn som vaknar upp och upptäcker sig själv i, liksom, i lägenheten.
Ja.
Att det inte är någon där helt plötsligt.
Jag har gjort det några gånger.
Ja, man blir präglad av det.
Mm.
Men jag tänker att det där är en känsla som vi alla bär på i den här dualistiska världen av rädsla för att bli lämnade, rädsla för att bli övergiven, rädsla för att vara ensam, rädsla för att dö.
Mm.
Rädsla för att lida. Buddhisterna pratar ju om lidandet. Första sanningen om dukkan är ju födelse lika med lidande. Så jag tänker att det finns liksom inbyggt i systemet det här med rädsla.
Ja.
Och att det där igenom också har sin givna roll i samhället av att det ska fortsätta matas in på något sätt.
Precis.
För inte fastän har jag hört talas om någon tidning, liksom Glada Nyhetsbladet eller Lyckliga Tidningen.
Det finns.
Finns det?
Ja, det finns några stycken på nätet. Jag har 4-5 stycken på telefonen som jag följer.
Ja, det finns. Jag vet att det finns nyhetsmagasin eller så, som bara presenterar glada,
konstruktiva,
positiva, konstruktiva.
Mm.
Men de står sig inte i jämförelse mot mediemogulerna.
Nej, de har en försvinnande liten andel. Även om de har fått en något ökad andel läsare. Jag tror de har gått från typ 8-13% av den totala populationen som läser de här tidningarna.
Ja.
Det är en försvinnande liten del i jämförelse med det stora hela. Men jag tänker så här att, ja, som vi pratade om, det finns ju både den här aspekten liksom att nyheterna säljer det. Och man, då kan man liksom säga att det beror antingen på att det beror för att de säljer det för att folk köper det. Eller de säljer för att de vill att folk ska köpa det.
Det är ju lättare att sälja.
Ja, det är ju det. Och så sen, då, där kan kännas så här, det, även om de skulle sälja det för att man vill ju, många menar ju på att de gör det på grund av dåliga intentioner.
Illvilja.
Illvilja, ja. För det blir mycket lättare att förklara då. Istället för att liksom, men det, vi köper det ju.
Ja.
Det blir så här, va, okej. Men de säljer ju bara för att det finns en efterfrågan.
Tillgång och efterfrågan.
Men det är svårt att acceptera det, tror jag, för många människor som ser resultatet utav. Om man säger att du börjar komma in lite grann på det här med andlighet och attraktionslagen. Du börjar förstå att vi skapar vår egen verklighet. Du börjar gå upp för dig liksom att okej, men vänta. Den här världen vi bor i, den har anledningar som skapar effekter.
Mm.
Right? Man börjar förstå det. Och så tittar man liksom och så tänker man så, okej, jag skapar min egen verklighet. Okej, shit, ja, men jag har ju inte gjort något bra val här liksom. Det syns ju på många områden.
Mm.
Right? Men ganska snabbt utifrån den här initieringen så börjar man liksom leta efter yttre orsaker. För att man klarar liksom inte av att bära hur mycket skuld som helst.
Exakt.
Så man börjar skjuta den ifrån sig.
Det måste vara någon annan.
Ja. Och då går man förbi löpsedlarna och så står det där bara, imorgon brinner din farmor upp.
Ja. Eller alla farmor.
Ja, men du vet, ja. Och det första som händer är liksom det här bara, gud, nej, det vill jag ju inte.
Nej.
Men vem målar de här fula bilderna? Och så ser man, det står Aftonbladet där uppe. Och så fort liksom bara så här, Aftonbladet, din jävel. Mm. Det är ditt fel att jag har gått runt och mått dåligt. Jag har inte sett de här löpsedlarna på det här sättet förut. Men nu gör jag det. Och nu förstår jag att det är ditt fel att världen är ledsen.
Mm. Just det. Projicering.
Ja, projicering. Och det är liksom, det är förståeligt när man börjar vidga sitt perspektiv liksom, att på vägen däremellan så färdas man från maktlöshet till ilska och irritation, och då kommer det att gå ut över någon annan, såklart.
Klart.
Men det är ändå en förbättring om man tittar på det energimässigt, att säga så här att det är Aftonbladets fel att jag mår dåligt, än att vara helt maktlös inför sitt mående.
Just det.
För det kan man åtminstone låta bli att handla Aftonbladet.
Ja.
Och så i det så finns det en förbättring. Så.
Exakt.
Sen kanske inte det är den bästa slutstationen att stanna på och vara arg på Aftonbladet. För att de trycker liksom, löp som vittnar och uppmanar till rädsla. För att, som du sa, jag tror ju att den är så många lager i förståelsen.
Ja, men jag är helt med. För jag vet liksom, det är samma dialog som man har. Ska man förbjuda prostitution eller ska man förbjuda liksom köpa prostituerade? Och nu har man ju då, väljer man ju liksom att det är förbjudet att köpa prostituerade. Det är straffbart då. Och då kan man ju diskutera etik och moral och så. Men vi bara släpper det liksom för ögonblicket. Så hade det säkert inte gått att förbjuda liksom rädslomedia eller rädslorubriker eller så, och ändå har den en sån otrolig påverkan på människors mående, att ibland så kan jag nästan tycka att det skulle kunna vara så att vi får en chans att resa oss, för vi blir så otroligt matade av det här. Och även om vi undviker media, i alla fall den typen av media eller nyheter, så kan man liksom ge sig skjuten på att liksom kompisen på lunchrasten ska ta upp det här monsterbakterien som har kommit in och bara äta kött liksom på allihopa.
Mm.
Eller vad det nu än kan vara.
Yeah.
Och så jag håller med dig av att det handlar om en process av att när efterfrågan börjar upphöra, så kommer också förändringarna.
Utbudet.
Naturligtvis och så. Yeah. Och samtidigt så är det, nu har vi fastnat på liksom på media, men jag tänker likadant att rädslan är ju också av att det inte var någon. Om vi pratar om den rädslan.
Ja.
Alltså om jag bara har den här fina bilen, vad nu det kan vara för någonting.
Ja, eller ja. Byxorna på henne som Maurits eller vad som helst.
Ja, eller någon märkesgrej så. Ja. Då kommer jag vara någon, då kommer jag må bra och så. Så brist och rädsla hänger samman väldigt mycket.
Väldigt
brist
mycket.
På trygghet, brist på pengar, brist på kärlek, ja. Brist på whatever.
Rädsla är ju bara brist utav frid och fred på
exakt.
Insidan.
Ja, ja. Exakt. Ja. Så förflyttningen ifrån brist och rädsla går ju via kärleken. Det här ordet som är så missförstått, vad nu det kan vara för någonting, kärleken. Men kärleken till oss själva, till det gudomliga, själsliga, är mitt sätt att se på det i alla fall.
Ja, men det är väl ett jättebra sätt att se på det, kan jag tycka.
Och jag tycker också, det är så mycket annat som är rädslostyrt liksom. Ät inte den där maten till exempel. Nej, den är farlig för
det
dig.
Det är olika mat varje vecka.
Alltid. Allting är lika farligt.
Det cyklar bara så här.
Ja.
Ett tag ska man ska bara äta fet mat, och sen nästa dag då visar det sig att man får hjärtinfarkt om man bara äter fet mat, och då ska man bara byta tillbaka till kolhydrater, och sen visar det sig att man utvecklar rödkoppar på insidan av kroppen om man bara äter potatis, och sen, alltså du vet, och det tar aldrig slut heller.
Nej.
För att det är en evig cykel av bortförklaringar och ursäkter och brist.
Det finns någon undersökning som jag vet att jag läste när jag läste till mindfulness-instruktör. Och i samband med det så läste jag ganska mycket litteratur och forskning och så. Där människan har ungefär 65 000 tankar om dagen. Och 90% av dem är automatiska. Alltså vi blir tänkta, vi tänker dem inte utan vi blir tänkta.
Ja.
Ungefär 90% av dem är samma tankar som vi hade igår. Så det är liksom en upprepning. Och så vet man att någonstans mellan 30-70% av de tankarna är negativa tankar, alltså negationer. Eller rädslotankar.
Mm. Mm.
Helt enkelt. Ja. Bristtankar och rädslotankar. Så bara det säger ju liksom var människan nu i genomsnitt befinner sig någonstans.
Mm.
Nu skulle jag inte säga att det där är sant för alla, långt ifrån. Men bara för att testa sig så kan man ju faktiskt utforska sig själv under 24 timmar. Eller, ja, drömmarna kan väl också få lov att ingå där i.
Mm.
Och se, vad är det som rör sig i mig? Vad är det här handlar om? Var kommer de här tankarna ifrån? Och vad innebär den här rädslan för framtiden?
Ja. Och även skuld, alltså alla känslor som vi har, jag skulle säga, eftersom på grund av det du just sa, så majoriteten går ju att härleda tillbaka till någon form av rädsloyttring, någon form av osäkerhet, någonting som bottnar i liksom någonting som behöver gömma sig, något som inte är rumsrent, något som inte får ses för vad det är och sådana här saker. Och oftast är ju inte det liksom det vackraste i världen. Det man sopar under mattan är ju inte det man är stolt över.
Nej, det är klart.
Nej.
Och sen är det ju så, alltså ibland så tänker man också, man hänger upp sig på, varför är jag rädd för just det där? Men det är bara en grej som egot har hängt upp sig på. Alltså rädslan är egentligen generell från början.
Ja.
Som jag sa innan, ensamhet, övergiven, lidandet, döden.
Mm.
Det är väl de fyra starka där. Och allting kan liksom kopplas dit. Och jag... När det gäller det här med döden har jag ju liksom, det har jag jobbat jättemycket med liksom, både i min utforskande kring tidigare liv, terapi och andlighet och själar och resa och allt vad nu det kan innebära så. Men jag är ändå rädsla i mig. Till exempel, jag vet inte vad du är rädd för, men jag, en av mina största rädslor är de här fästingarna. Det är helt, alltså så banalt, det är helt otroligt, men de är liksom en symbol för någonting. Och naturligtvis så bor jag på ställen där det är hur mycket fästingar som helst, klart, eller hur? Och jag vet att jag har liksom tittat på detta och jobbat med detta hur länge som helst. Det är så märkligt, och ändå är det så mycket annat som jag är helt orädd för. Men jag tror att det liksom behöver liksom rädsla på att sätta sin symbol för någonting.
Jag tror det, till slut blir det. Oadresserade rädslor,
yeah,
som kan börja som en förnimmelse eller som du säger, det behöver ett uttryck.
Precis, det behöver kanaliseras som ett uttryck, och jag är ju fullt medveten om detta, så att jag vet att det egentligen inte handlar om det handlar ju liksom om någonting annat, sjuk och lida eller vad det än kan vara, som jag vill koppla till. Och ändå är jag liksom inte, upplever mig inte som rädd för sjuk och lida, så här är en förvirring. Det är jättespännande. Vad är du rädd för?
Jag satt precis och försökte skumma lite grann när du pratade om det. Jag tänkte säga, jag är inte rädd för någonting, men det var ju bullshit. Det hade varit skönt att säga det.
Ja.
Men jag vet spontant att jag är väldigt rädd för att inte duga.
Mm.
kommer ju från medberoende problematik och grejer. Mm. Man växer upp med psyksjuk missbrukare. Liksom. Mm. Att, att liksom ens välbefinnande blir liksom väldigt nyckfullt. Så här. Liksom, det beror på.
Just det.
Du vet, det beror på hur någon annan mår. Mm. Huruvida man ska överleva eller inte.
Mm.
Man lever under de förutsättningarna. Då blir det väldigt viktigt vad andra människor upplever hos en.
Just det.
Och det kan jag vara livrädd för. Vad människor ska se i mig.
Ja. Yeah. Just det.
Och det är inte rationellt, men en främling på gatan, vad ska jag bry mig om de tycker bra om mig eller inte?
Här är grejen. Rädsla är aldrig rationellt.
Nej.
Inte någon rädsla är rationell.
Nej. Nej, jag vet, det är ju helt orationellt.
Ja.
Och skulle den här personen höra vad jag tänkte, då skulle de förmodligen springa därifrån. För jag skulle framstå, jag skulle framstå som en psykopat.
Eller så hade de kramat dig.
Kanske i bästa fall.
Ja. Så jag tror att vi alla och här är lite poängen också, när du har den här, till exempel då, den här, jag kollar liksom på sommaren när jag går till gräset, kollar jag alltid och undersöker. Så då kan man tycka, ja men det är sunt, det ska man göra. Ja men jag gör det för att jag liksom vill inte hitta någonting där. Varje gång jag har gjort det så blir det då, så tvätta och sådär. Och det förstärks ju genom att, ja men det kommer reklam för du har väl vaccinerat dig mot TBE eller... mördarfästingen är här från Ryssland liksom. Det är så jättespännande hur liksom rädslan kan liksom kopplas samman, eller om de skriver om psykisk ohälsa, hälsa inte på främlingar på stan, alltså, eller någonting som du kopplar med din egen rädsla,
ja,
är du med, va?
Ja.
Alltså det blir en förstärkning utifrån när någon bekräftar att man ska vara rädd för det där.
Ja, ja.
Så intressant.
Ja, och jag fick en sån här revelation här för ett tag sedan. Jag satt och jag hade stört mig några dagar på nyhetsflödet. Det fanns någon sån här rädslochock som tog mig, liksom, så gjorde att jag behövde komma tillbaka hela tiden och få min fix liksom. Precis som en injicering av heroin liksom, så går man tillbaka till nyhetsflödet för att se om det kanske har skett någon utveckling där.
Ja, just det.
Liksom, om det inte ska, man ska få lite lättnad. Den här gången.
Nu, det kan då ha hänt någonting.
Den här gången, ja. Den här gången funkar det. 500 milliliter heroin bara rakt in i hjärnan.
Och 71 gånger.
Ja, nu smäller det. Men det var ju inte så. Så att... där så uppstod ett vakuum där jag liksom märkte liksom, jag lade märke till min vana av att gå och söka den här fixen i de här rädsloannonserna liksom. Och så märkte jag oförmågan att förändra, att ingenting förändrades. Jag lade märke till oförändringen.
Mm.
Det här repetitiva liksom. Jag bara, shit, ingenting, det här är samma, jag är fast i ett ekorrhjul här nu.
Just det.
Och så var det som att jag blev varse på grund av effekterna av att jag kände det här, att kände vanan börja komma liksom, vanan av att göra det här, men att det inte tog mig någon annanstans. Så satt jag mig ner och så mediterade säkert, du vet, en och en halv timme bara rakt upp och ner mediterade. Och sen när jag nästan var färdig med meditationen så var det som någonting i mig sa så här: nu gå tillbaks och läs nyheterna. Och du vet, först var jag så här bara, det bara knöt sig i magen på mig. Jag bara, men gud, varför skulle jag offra det här sköna för att gå dit? Why would I? Och så var det någonting i mig som bara sa, gör det bara, gå dit. You will know. Så jag gick dit och så började jag läsa de här nyheterna. Och så när jag såg dem så var det som att jag kunde se dem för vad det var. Just bakom det. Alla de här anspeglingarna och förklaringsmodellerna och alla de här orsakverkanssammanbanden, så var det som att jag såg det för vad det egentligen var där bakom. Levande organismer som längtade efter lättnad och kärlek och omtanke. Det var som att hela annonsen var typ ett case som presenterade sig för mig, där någon sa, snälla älska den här, snälla älska den här. Och så kom det en bild på Putin.
Mm.
Och i det där tillståndet,
ditt I am, din stora,
i mitt I am, så kunde jag titta på han och så kunde jag känna compassion.
Det här är så intressant, för just det har jag också gjort när det gäller, ja men, gå rakt ut i ett buskage här ute i skogen liksom.
Mm.
Utifrån den upplevelsen och det perspektivet du precis nu beskriver, i det tillståndet så är resten helt borta.
Mm.
För varför skulle det är, om jag är ett med allt, varför skulle det som är allt vilja skada mig?
Nej.
Nej. Och jag har tänkt på det, för jag vet Samia, min kära hustru, hon var i Glastonbury, eller vi har varit där bägge två en hel del gånger på kurs bland annat, och då gick hon på glödande kol. Och Samia hade panik innan hon liksom skulle, hon pallade inte. Så kursledarna fick liksom prata med henne och klev in liksom i sin storhet och sådär. Och då kommer just den här tanken till henne. Om jag är det där kolet, jag också, varför skulle jag vilja skada mig själv? Och så gick hon.
Mm.
Utan att få så mycket som ett brännmärke.
Ja.
Och här är lösningen lite så. Att inte fly rädslan. Att inte stoppa undan den utan möta den. Men möta den utifrån vår storhet.
Exakt. Där ligger nog nyckeln att ta sig själv tiden, utrymmet. Att faktiskt göra det vi behöver för att ha en konstruktiv fortsatt utväxling med upplevelsevärlden.
Mm.
Jag känner att det är väsentligt, för att annars är man den här loopen, den här vanan och loopen och vana, och så det bara går och det går och det går och det tar ingen annanstans. Och jag tror inte att det finns ett självändamål med att sälja rädsla, som du säger, utan jag tror att det är så att det är vår flykt. Det är vår flykt, för att om vi kan ta på vår rädsla, då får vi en tillfällig känsla av kontroll.
Just det.
Men vi gör ingenting åt anledningen till varför vi vill liksom knarka rädslan.
Nej, det blir som den här tryckjokaren som måste puffa ut lite tryck emellanåt liksom. Mm. Och så lättare och så blir det lugnare för stunden.
Ja.
Man gör inte någonting åt själva trycket. Man tittar inte på vad det innehåller för någonting.
Nej, mm. Och så skulle man göra det, så skulle det uppkomma miljoner vägar ut ur det.
Mm.
Det finns miljoner vägar ut ur det. Det finns, och det är samma sak om man, jag vet inte, många människor känner sig väldigt fixerade just nu vid Sverige och vår situation som vi har. Och när vi säger det, så då tänker folk så här, okej, vad betyder det? Vad bor i det? Vår situation?
Ja.
Är det ekonomiskt? Är det gäng? Är det alltihopa kanske?
Kanske till och med,
kanske till och med alltihopa.
Jag skulle säga det.
Och då blir det så här, liksom, vägen ut är många.
Ja.
Väldigt många.
Yeah.
Men det finns bara en väg som håller oss kvar i det.
Just det.
Och det är att vi fortsätter som vi har gjort.
Ja. Yeah. Det finns ju, det dyker upp med den här berättelsen om så att säga, om indianberättelsen. Om indianpojken som kom till, ja, om det var hans pappa eller morfar eller vad det nu än var för någonting. Och morfar säger, vi satt med morfar, som berättar att det bor två vargar inom oss. Den ena heter rädsla och den andra heter kärlek. Och de slåss mot varandra. Och då frågar ju pojken, vem vinner? Den vi matar.
Ja.
Så den vi matar vinner.
Ja.
Ja. Och för det har vi ett ansvar själva.
Mm.
Och när jag säger ansvar så låter det väldigt betungande. Men jag vet att vi har pratat om ordet ansvar nu de senaste dagarna i olika sammanhang.
Mm.
Men ansvar betyder bara att svara an. Vad är det jag svarar an på? Svarar jag an på rädslan eller svarar jag an på kärleken?
Exakt.
Och det är ett val.
Ja, och man kommer att se helt olika korrelationer och logiska sekvenser efter det valet.
Ja.
Men det, ibland känns det som att man jagar sin egen svans när man försöker lista ut vad det är man ska känna i varje given stund beroende på det mönster som man upplever.
Mm. Mm.
Utan att liksom inse att den här fluktuationen utav utgångspunkt, det vill säga i de stunder vi känner, upplever lättnad och de stunder vi känner betyngning, hur det påverkar vilka mönster vi avläser, så kommer vi liksom aldrig komma någonstans om vi hela tiden letar efter svaret utanför oss själva.
Mm. Exakt.
Vad vi borde känna just nu, vad som är mest logiskt och rimligt och rationellt att känna just nu.
Mm.
Och vad det är vi önskar känna just nu.
Mm. Så vi behöver kliva in i nuet, vi behöver kliva in i den medvetna närvaron, in i vår storhet, i vårt I am, för att upptäcka. Först medveten närvaro för att upptäcka vad som är närvarande utan att döma det. Och sen så därifrån vidare in i vad som är sant i oss.
Ja.
Jag tänker att så länge vi drivs av rädslan, så är vi också i klorna på inte bara den utan också andra som också är i klorna på samma sak, men som ser oss som konsumenter, som ser oss som produkter, som ser oss som handelsvaror. Det är därför reklam och dess psykologi fungerar.
Ja, som ser oss som deras heroin.
Ja, men menar, exakt.
Vem kan döma dem egentligen? Jag menar, om jag själv går och köper en fix varje dag, och sen visar det sig att jag är någon annans fix varje dag.
Exakt.
Vart någonstans ska jag liksom kunna göra det liksom?
Nej, exakt.
Det går inte.
Nej. Så om vi slutar knarka rädsla själva,
ja.
Så löser resten sig.
Yes.
Mm. Fint.
Jag tror på det.
Mm.
Jag tror på det. Och sen är det kanske lättare sagt än gjort.
Ja, men det är ingen som har sagt att det måste gå fort.
Nej, jag vet det.
Och det är ingen som har sagt att det måste vara enkelt.
Nej.
Det enda som är sagt är att det behöver göras.
Ja, det är väldigt sant.
Ja.
Ja, och sen får det vara skitjobbigt länge.
Ja, det får det väl vara.
Ja, det får vara så länge som,
ja, men det är ju,
som det behöver.
Ja, men det, alltså, grejen är, det är ju redan jobbigt. Det är bara frågan när vi blir medvetna om att det är jobbigt, så blir det ännu jobbigare.
Ja, och då kanske man slutar stå ut.
Ja.
Ja, men det är en jättebra idé. Jag tror vi ska sälja in det här.
Ska vi det?
Ja.
Vad ska vi sälja in det som?
Vi säljer in det som lagen om dubbla negationer.
Mm, okej.
Okay. Mm.
Yeah.
Bli mer rädd för din rädsla.
Ja, du vet du om. Det här är faktiskt, det finns det här. Alltså, många är rädda för rädslan. Man är rädd för att få ångest och då får man ångest.
Bra, och då kanske man måste göra någonting åt det.
Ja, vad ska vi sälja då? Vad är det vi säljer?
Jag tänker så här, vi säljer just det.
Okej.
Okay. Överexponering av rädsla.
Ja, och så ser vi om det slår över i kärlek.
Vi säljer, jag tror vi kommer, om vi ska följa liksom nyhetsstatistiken och lösnumren de säljer, då borde vi kunna sälja den här kursen.
Kom och bli rädd med oss.
Kom och bli rädd med oss.
Ja.
Och direkt de kliver ut på parkeringen här, då skjuter vi en raket precis bredvid öronen på dem. Va? Sen brottar vi ner dem på marken och sätter huvud på dem och kastar in dem i ett svart mörkt rum och där vi skrämmer dem hela tiden. Jag tänker, när man kommer ut från den här, när man kommer ut från den här upplevelsen,
ja,
så kanske det är så att man har negerat sin negation.
Så då kommer man ut därifrån efter 3 dagar inlåst, i sönderslagen och biten och livrädd. Och då står du där med en jordgubbstårta.
Kanske.
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 Ja. Och då kommer de undra om alla är gift i den.
Ja, nej, då har de ju inte negerat sin rädsla.
Nej, då får skicka in dem i rummet en gång till.
Ja, men alltså jag tänker så här, det finns ju olika vägar till Rom, absolut, och jag är inte säker på att det här är en framgångssaga, men jag säger att det finns i alla fall en möjlighet att jobba med de här koncepterna, och om man vågar titta ut i samhället på det här sättet, att det kanske är så att det blir mer skrämmande tills vi slutar bli rädda, då kanske man börjar förstå varför det blir mer skrämmande. Varför det blir mer obehagligt. På ett undermedvetet plan. Jag säger inte att människor gör det här för att jävlas med varandra. Jag säger att vi gör det här för att vi vill komma lös ur den här ekvationen.
Du, alltså jag har en ny kurs på gång nu.
Mm-hmm.
Bli rädsloterapeut.
Ja.
Så kommer du dit och till rädsloterapeuten och så säger terapeuten, så vad tar du med dig hit i rummet idag? Jag är så jävla rädd för att jag ska bli av med mitt jobb. Och då säger terapeuten, ja, det borde du verkligen vara.
Ja,
ja.
Ja, för vad ska hända då?
Ja, exakt. Ja,
Och sen målar man den värsta tänkbara bilden.
Ja.
Tänk.
Ja.
Tänk du.
Ja.
När du inte längre kan försörja din familj.
Nej.
Och dina barn ligger och skaka av hunger och svält.
Det är väldigt dramatiskt.
Ja, det måste ju vara det.
Alltså, jag vet inte riktigt. Det sjunger inte riktigt i mig. Alltså.
Men jag tänker så här, nej. Jag hör vad du säger och därför jobbar ju vi med det vi gör.
Ja.
Men jag vill mena på, om vi tittar på situationen, varför säljer rädsla?
Mm.
Så kanske det är just det här som är anledningen.
Ja.
Det här finns redan rädsloterapi. Och det kommer i form av musik, filmer, nyheter.
Mm.
Det kommer i alla former.
Mm.
Skräckfilmer, och folk älskar skräckfilmer.
Ja.
Nu måste man titta på liksom Eurovision Song Contest, som jag kommer ihåg när jag var liten. Då var ju alla utklädda till så här regnbågsfärgade julgranar.
Ja,
med
fan.
Wunderbams i öronen. Men nu för tiden så är det ju alla utklädda till Lucifer. Och det brinner i rumpan och det liksom fladdrar så här röda lakan och alla går kring som Illuminati och bara skriker så här dödssånger till varandra. Alltså det har förändrats väldigt mycket. Det känns som man redan jobbar väldigt mycket med rädsloterapeutiska.
Men du, när jag växte upp, var det i början av 70-talet, jag minns inte, så var det den här Staffans potatis. Alla, vad hette de där dockteatergrejerna på tvn?
Staffan Westerberg.
Ja, men precis. Ja, men jag var ju livrädd för fan.
Stor på täten.
Stor på täten.
Ja.
Och fy fasen, säger jag bara.
Ja, men alltså. Du menar på att det är.
Det är Staffan Westerbergs.
Staffan Westerbergs världsbild som har manifesterat sig i Sverige.
Ja, så är det nog.
Med syster Yster och Lillström.
Ja, och så lite svartvita Lars Norén på det.
Ja.
Och Ingmar Bergman.
Ja, det är ett hopkok. Och sen Pippi Långstrump mitt i det där.
Exakt.
Med apan.
Apan. Exakt.
Ja.
Ja,
och det är en salig blandning i alla fall.
Vilse i pannkakan fick jag en lapp här.
Just
om
det, vilse i
pannkakan. Känner du dig vilse i pannkakan ibland?
Alltså väldigt.
Fy fasen, jag med.
Jag känner mig så vilse i pannkakan ibland.
Helt lost.
Mm.
Ja, tackar vi för det förtydligandet, Samja.
Ja.
Vi satt här och skrattade på videon och pratade om Staffan Strumpa eller vad han heter, stor på täten och så. Vilse i pannkakan.
Staffan Westerberg.
Ja, men herregud. Mm. Och jag vet att det finns någon som älskar, och det får man göra, och stå på täten, och det var jätteroligt. Jag blev rädd.
Ja, och det är förståeligt.
Ja.
Fanns ju lite undertryckta toner där.
Skojar du eller? Det var en underdrift.
Ja, ja, det var säkert så. Men jag menar på, jag tänker så här, om vi kan förhålla oss till utväxlingen i vårt språk, mellanmänskliga språkspel just nu i världen och i vårt samhälle.
Vi är tillbaka där, ja.
Mm. Så tror jag att vi kan se det för vad det är. Och tänk om vi skulle kunna använda det här momentumet lite grann som emotionell aikido.
Mm-hmm.
Att liksom vända på saken.
Mm. Använda kraften som finns i energin och så använda den för att liksom
byta hållet. Spår. Liksom.
Ja, ja, absolut.
Mm.
Ja.
Ja, det är spännande. Det är väldigt så spännande. Jag tycker att det också är väldigt fascinerande med hela den svenska utvecklingen har tagit fart sista tiden. Och för mig är det lite grann, jag har lite svårt att liksom förstå. För jag tycker mig att jag har sett den här dialogen så länge. Under hela min uppväxt på 80- och 90-talet så var det så här att i USA så gjorde man precis som Sverige tänker göra just nu. Man startade krig med gängen och drogerna. Man startade krig, right?
Mm.
Man började liksom införa, liksom, nu ska det ha raket, polisen ska ha raketgevär och stridsvagnar. Liksom.
Just det.
Och nu ska man skjuta skiten ur de här gangstersarna.
Mm. När de egentligen bara behöver en jordgubbstårta.
Och kärlek, ja. När de behöver kärlek så får de det här istället. För att man vill ha rätt i sak.
Exakt.
Det handlar om en principsak, va?
Just
man
det.
Vill ha rätt i sak.
Vill du ha rätt eller vill du må bra?
Exakt, det är precis där
jag vill ha rätt.
Ja, och så säger vi nu.
Ja.
När vi bestämmer oss för att göra så här.
Ja.
Och det är så märkligt att vi gör det i rygg på hela den utvecklingen.
Mm.
Att när världen och USA i synnerhet har liksom bara såhär, nej men det funkar inte det här.
Nej, men varför lära sig av sina misstag när man kan låta bli? Ja men fan, det är ju så.
Ja men lite grann så.
Yeah.
Eller så har jag sett, jag kanske har levt i en alternativ verklighet där det inte var så att
du har haft psykos.
Ja, det är ju sant, men det kom kanske efter alla de här upplevelserna.
Det är sant.
Ja.
Ja. Nej men det är rätt. Jag försökte ju dricka bort mina rädslor, det gick inte bra.
Nej.
Jag var orolig för att alla andra skulle upptäcka att jag drack. Jag var orolig hela tiden, fast jag drack liksom. Även kanske inte under tiden jag hade spriten i kroppen. Ja. Men sen, alla tomglas jag skulle göra med, herregud.
Mm.
Ja men absolut, rädsla är väldigt mänskligt. Mm. Men det är också ett val att säga liksom enough.
Ja, ja det är det. Min psykos var ju den där dubbla negationen.
Ja men precis.
Det var ju verkligen så.
Ja, man behöver liksom ner och vända i den skiten för att ställa sig.
Ja, och det var ju befrielsen. Skiten var ju innan.
Ja, men det jobbigaste är att vara lagom rädd hela tiden.
Ja.
För då händer ju liksom ingenting.
Nej.
Då tycker man att det är lite räkmacka.
Ja. Ja.
Fyra häftstift i arslet är bättre än ett 12-tumsspik liksom.
Mm. Mm.
Konstigt, men det är ungefär så vi resonerar.
Jag vet det. Och det, jag vet ibland när vi pratar om det, jag vet att det är svårt att relatera såklart med liksom min mentala förlösning som jag kanske eller skulle beskriva den här psykosen som. Men, du vet, man släpper badbollen. Alltså, psykosen var ju den släppta badbollen. Exakt. Inte släppandet utav badbollen. Nej. Utan resultatet utav att
exakt.
Jag inte längre orkade vara rädd, så rädd som jag var.
Ja, ja. Ja, vilse i pannkakan. Nu kom det tillbaka igen. Oh my god.
Tänker på Sveriges riksdag.
När du tänker på vilse i pannkakan?
Ja.
Ja. Jag tänker mer på gottröra.
Vad är det?
Ja, men det var där planet störtade och liksom blev liksom alla dog. Ja, men det så här liksom.
Vad har jag missat?
Ja, alltså det var säkert när du låg inlagd någonstans eller så här typ K-bilen där bak. Nej, men alltså vilse i pannkakan eller liksom krasch. Menar jag. Alltså, aha. Någonting som har kraschat. Folk som är lost.
Okej, okay. Yeah. Lost.
Lost.
Den här flygolyckan i bergen. Var det den du menar?
Nej, det var här i, alltså här i Sverige.
Jaha.
Ja, okay. Det är en väldigt tragisk händelse. Mm-hmm. Och jag menar inte att travestera på det. Vad jag menar är liksom att vi lever i en förlorad värld så länge vi väljer förlorade ledare. Alltså vi lever vilse i pannkakan så länge vi har människor som är vilsna som ska leda oss andra.
Ja, och det är svårt att få något annat när vi själva är vilsna.
Ja, men det är det jag menar. Mm. Vi väljer ju vilsenheten. Mm. Och hur gör man det? Ja, man slutar bara. Hur gör man för att sluta vara rädd? Ja, man slutar. Man bestämmer sig för att sluta.
Mm.
Ja, men säger någon du är rädd för fästingar. Ja, men vad fan. Jag är ja. Människa också, men... Men om jag liksom skärper mig och kliver in i min historia så är jag inte rädd för fästingar. Det är liksom en annan del av mig som fortfarande är här och upplever sig baserad.
Jag vill också säga, tror jag är helt övertygad om att allt kommer att lösa sig till det bästa så fort vi behöver göra det. Och jag tror att allt eftersom utvecklingen utvecklas.
Utvecklingen utvecklas. Mm,
så kommer vi att behöva kliva in i vår storhet förr eller senare.
Ja, ja. Alltså alla kommer att kliva in i sin storhet. Mm. Det är inte frågan om utan det är frågan om när.
Ja, exakt. Ja, och så där. Det är bara härligt, tänker man.
Ja.
Att det skruvas upp i kontrastvärlden.
Du, en annan grej jag tänker på, det här med rädsla. Det är ju som folk berättar när de har haft de här nära döden upplevelserna. När de har klivit över på andra sidan och sen så skickas de tillbaka igen.
Mm.
Det är att så samstämmet är att de allra flesta berättar att de först får ta sig igenom en mörk, geggig sörja med demoner och liksom... något svart, lite obehagligt innan de kommer in i tunneln och innan de kommer in i ljuset.
Just det.
Det är rädslan som är manifesterad.
Yep.
Man måste ta sig igenom den och lämna den. Så även innan vi kliver över på andra sidan eller i samband med det så kommer vi förmöta
det. Man kommer inte undan. Oh, det är precis det som Sadhguru sa, liksom, när de frågade han bara, Sadhguru, vad är det mest värsta som existerar? Vad är den största ondskan på jorden? Right? Då säger Sadhguru det är...
Vilse i pannkakan.
Ja, basically. Okay. Ignoransen.
Yeah.
Som föranleder den vilsenheten när människor ska dö. Att de inte hittar hem till sin storhet. Den ignoransen.
Wow.
Och det är ju rädslan.
Eller hur?
Mm.
Yeah. Wow.
Ja, det är...
Så varför rädsla är ju uppenbart att vi behöver möta.
Ja.
Bara insätten är närvarande i oss.
Ja. Och det kan man inte... Det var någon sa det här på så himla coolt sätt. Man skulle kunna... Om man... gör det lite mer hanterbart rädslan så skulle man kunna skruva ner den några grader och så skulle den få stå för obekvämlighet. Right?
Right.
Och då var det någon som sa, jag tyckte om det så himla fint, att obekvämlighet det är någonting man antingen ger i gåva eller betalar i skatt.
Mm. Wow. Den är ju skitbra.
Den är så bra. Och då tänker jag så här, bara, när man tittar ut i världen så tänker man så här, vilka är det som ger gåvan av obekvämlighet? Vilka är det som vågar möta upp saker som är svårt och frågeställningar mänskligheten behöver ta till sig? Okej, vi kanske behöver göra annorlunda lite grann här. Och vilka är det som liksom bara blundar och väntar på att betala skatt?
Ja, det är helt, åh gud, makalöst. Ja.
Ja.
Gud.
Gud, ja.
Gud, ja. Det var dagens rädslotema.
Ja, det var det.
Mm.
Vad fint att se det på det här sättet. Ja, jag tycker om tanken. Jag har haft lite svårt att smälta den här En kurs i mirakel. Jag tycker att det bitvis är en ganska avancerad bok.
Typ.
Och då, just den aspekten, det här med attack, har jäckat mig något. Men ja. I den här relationen, i den här kontexten som vi pratar nu, så blir det fullt begripligt.
Exakt.
Så blir det väldigt, väldigt logiskt att attack inte är möjligt.
Exakt.
I en etthet.
I en etthet. Exakt. Mm. Helt omöjligt. Däremot är den möjlig i en dualistisk
separerad
rädslobaserad värld.
Ja.
Ja, precis. Så från mörker till ljus.
Yes.
Guru.
Ja.
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 Tindra.
Ja, ja.
Tack för att du ville prata rädsla med mig.
Tack själv.
Vi återkommer.
Det gör vi.
Vi är med en ny podd snart. All kärlek.
All kärlek.